Älskade fader, att vi kan vara inför ditt ansikte samtidigt som vi är på jorden. Vilket mirakel att vi kan komma inför dig, inför ditt ansikte. Där det är frid, där det är glädje. Jag tackar dig fader att du ska undervisa oss genom din heliga ande. Så att vi förstår ordet. Förstår din mening, din vilja. Så vi kan böja våra själar under sanningen. Så att Kristus blir synlig i våra liv och genom våra liv. Tackar dig fader för din undervisning. I Jesu Kristi namn. Amen. Sanningen är det viktigaste vi har. Det finns inget viktigare än sanningen. Och Jesus är sanningen. Och att i psalm 119 står det att göra ett beslut att välja sanningen. Att besluta sig för att välja sanningen. Och ta in sanningen varje dag. Och tänka på sanningen. Och hålla borta allt ur sinnet som inte är sanning. Ordet är sanning. Och vi ska börja i Jakobs brev. Precis som förra gången så fick jag liksom en uttydning. Tillsammans med breven kom det förra gången. Det har kommit nu också. Så vi läser första kapitlet i Jakobs brev. Och sen tar vi den uttydning som Gud vill ge till oss. Över första kapitlet. Så vi läser det. Jakobs brev är skrivet år 49 tror man. Och det var Jesu bror som skrev det här brevet. Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, hälsar de 12 stammar som bor kringspridda bland folken. Mina bröder, håll det för idel glädje när ni kommer i allehanda frestelser. Och vet att om er tro håller provet så verkar detta ståndaktighet. Och låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning så att ni är fullkomliga utan fel och utan brist i något stycke. Att det är möjligt. Utan brist i något stycke. Men om någon av er brister i vishet, så må han utbedja sig sån från Gud, som ger åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bli honom given. Men han bedje i tro, utan att tvivla. Till den som tvivlar är lik havets våg, som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må inte tänka att hon skall få något från Herren. Så vi ser här att kampen för oss, som vi ska titta på sen, den ligger i sinnet, i själslivet. Och ståndaktighet är ju att själen håller fast vid sanningen under press. Och lidande, står det i Romarbrevet, ger ju ståndaktighet. Och ståndaktighet, om jag övar i ståndaktighet, så blir det fasthet som blir fullkomlighet. Så att själen kan bli fast och inte vackla hit och dit. Och själen måste ju vara i rätt linje med Gud för att livet ska kunna föra till oss och ut genom oss. Så själ och ande måste egentligen bli ett. En människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar. Alltså en själ som hela tiden följer och böjer sig för annat än sanningen. Den broder som lever i ringhet berömmer sig av sin höghet. Den åter som är rik berömmer sig av sin ringhet, till så som gräset blomster skall han förgås. Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset, och dess blomster faller av och dess fägring förgår. Så skall också den rike förvissna mitt i sin ävlan. Så vi kan titta på sen också att inte fastna i tidens omsorger. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, vilken Gud har lovat åt den som älskar honom. Och livets krona är auktoritet. Vi ska regera som konungar i liv. I Guds liv ska vi regera som konungar. Vi ska vara huvud och inte svans. Vi har en fiende som hela tiden försöker krympa våra liv och trycka ner oss. Och förstöra för oss. En tjuv som stjäl, slaktar och förgör. Men Gud vill att han inte ska kunna komma oss nära. Och inte tränga sig in i vårt tankeliv, i vårt sinne. Utan vi ska kunna vara dörrväktare till vår egen själ. Ingen säger när han blir frestad att det är från Gud som hans frestelse kommer. Till så som Gud inte kan frestas av något ont så frestar han inte heller någon. Nej, när helst någon frestas så är det av sin egen begärelse som han dras och lockas. Så att man behöver få ljus över sin egen själ, vad det är som kan finnas i mig, som fienden kan ha för krokar. Vad det finns för områden som inte tillhör Jesus helt, utan där fienden kan landa och ta sig in och plåga oss. Sen när begärelsen har blivit havande föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen fram föder hon död. Far inte vilse, mina älskade bröder. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån, från himla ljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Så Gud är bara ljus, bara god. Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord. För att vi skulle vara en förstling av det varelse han har skapat. Det vet ni, mina älskade bröder. Var människa var det snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede. Till en mans vrede kommer inte att stad vara rätt där inför Gud, inte en kvinnas heller. Skaffa därför, och det här är viktigt. Skaffa därför bort all orenhet och all ondska som finns kvar. Och mottag med saktmod det ord som är plantat i er och som kan frälsa era själar. Så det enda som kan frälsa våra själar är ordet. Och att vi skaffar bort allt orent som är kvar. Så att det inte finns såna krokar som fienden kan dra i och utrymmen där han kan sätta sig i oss. Utan det blir rent hus. Men var ordets görare och inte allenast dess hörare, annars bedrar ni er själva. Till om någon är ordets hörare, men inte dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. När han har betraktat sig där i går han sin väg och förgäter strax hur den han var. Alltså att titta sig i spegeln och sen glömmer jag hur jag ser ut, vem jag är. Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förblir därvid och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han var det salig i sin gärning. Alltså fruktbärande. Kristus tar gestalt. Och varför det heter frihetens lag? Det är ju för att det är en lag som är till för fria människor. Där synden inte längre har någon makt. Så när jag tittar mig i spegeln så behöver jag se att jag är fri. Och jag behöver förbli tittande i frihetens lag och spegla mig i den och se att jag är en fri människa. Jag är fri från syndens makt. Jag är fri från djävulen. Jag är fri från all förbannelse. Jag är införsatt i Guds älskade son för rike redan här på jorden. Jag är fri. Jag är välsignad med hela den himmelska världens alla andliga välsignelser. Jag är fri. Så att spegla mig i frihetens lag. Om någon menar sig tjäna Gud och inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst inget värd. En gudstjänst som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern är det att vårda sig om fader och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse och att hålla sig obefläckad av världen. Så att tjäna Gud är att vandra i kärlek och att hålla sig ren. Det är gudstjänsten. Att vandra i kärlek och hålla sig ren. Och så gav Gud då, kan vi säga, en uttydning på första kapitlet. Så då går vi igenom det. Att i Jakob 1 och 4 om ståndaktighet, så betyder ståndaktighet att vara fast i sinnet. Och i vers 8, delad håg, ingen fasthet i sinnet. Det står i Romarbrevet 5 att genom lidande så får vi ståndaktighet. Det står inte att man får det på något annat sätt. För att det är en träning för själen att hålla fast vid sanningen. Fast omständigheterna säger tvärtom. Så håller jag fast vid sanningen. Och när jag förstår sanningen så gör sanningen mig fri. Så att kan jag faktiskt välja att tänka rätt? Går det att välja? Kan jag träna min själ, mitt sinne i ståndaktighet så att sinnet blir fast? Går det att träna? Ja. Gud har givit människan den möjligheten. Så på samma sätt som jag väljer vem jag tittar på. Nu tittar jag på dig för att jag väljer det. Mina ögon fladdrar inte hit och dit för jag väljer det. Vad jag tittar på är på samma sätt vad jag väljer att tänka på. Det är samma möjlighet. Jag väljer vad jag fäster blicken med min naturliga människa. Jag väljer vad jag fäster mitt sinne på. Det väljer jag. Och när saker kommer emot mig i livet, för att jag ska kunna ha en öppen kontakt med Gud, så måste jag välja sanningen. Och ibland kan man känna att det blir bombardemang i sinnet av precis det som inte är sanning. Man känner att det haglar emot en. Men att ändå hålla fast vid sanningen. Och varför är det en kamp om sanningen? Det är, man kan säga, det är en kamp om sanningen som är det viktigaste. Och vad beror det på att vi blir så attackerade i vårt sinne? Vad beror det på? Varför lägger djävulen ner så mycket på brinnande pilar? Han har en sak i syfte. Att inte Kristus ska bli synlig i ditt och mitt liv. Det är vad allt går ut på. Alltså det att Jesus får inte synas. Det är vad det handlar om. Så religion, att kristendom får bli en religion. Det är det bästa religionen för djävulen. Djävulen gillar kristendom som religion bättre än någon annan religion. Så att så fort man blir kristen så försöker han få den kristne in i en religion. Absolut inte en relation. De börjar höra och lära känna honom. Och Jesus börjar ta sig ut ur den människan. Det är katastrofen att han tar sig ut. Och börjar göra saker som inte går att kontrollera. Så att om vi förstår vad det är vi är utsatta för. Varför vi är utsatta för det. Så är det enbart för att Jesus inte ska bli synlig. I Jakob 1:14 så står det då att när vi frestas. Så är det vår egen begärelse. Alltså själens orenhet. Och att allt som vi märker i våra själar som inte är rent. Att vi omvänder oss ifrån det. Och renar våra själar, står det, i lydnad för sanningen. 1 Petrus 1:22. Rena era själar i lydnad för sanningen. Och i Ordspråksboken 4. 23 så står det så här: framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. Och vad menas egentligen? Alltså livet, Kristuslivet, det utgår från vår ande. Kristuslivet är i vår ande och utgår genom vår själ ut till människor som vi möter. Och med oren själ, en religiös själ, så förorenas Kristuslivet och kommer inte ut rent. Kristus blir inte synlig. Det står om hjärtats omskärelse. Och hjärtats omskärelse, det är att självlivet måste dö. Alltså det naturliga själens liv måste dö för att inte stå i vägen för Kristus. Och den som mest skymmer Kristus, det är den religiösa själen. Så att själslivet måste mistas och ersättas med Kristuslivet för att Jesus ska bli synlig. Men olika orenheter i själen då. En orenhet som man kan ha en läggning för, och det är att bli lätt uppretad. Och när man blir uppretad så tränger sig fienden in i själen. och Kristus blir inte synlig. Så man har det problemet att verkligen omvända sig från det. Och en annan sak som gör att själen blir så förvänd, ett förvänt sinnelag, som vi läste om i Jakobs brev, det är denna världens omsorger. Så att det kväver ordet och ordet blir utan frukt. Och det är att man börjar bekymra sig för det här naturliga livet. Alltså att bekymra sig om vad som helst i det här. Pension, pengar, boende, hem, allt det här. Men att överlåta alla omsorgerna till Gud. Och han är en fader och han tar hand om oss. Det är sant att han tar hand om oss. Det är faktiskt sant. Och efter andens ledning, han kan leda oss till att göra speciella saker. Men i egen kraft behöver vi inte alls hålla på med någonting. Och speciellt inte omsorg om kläder eller mat eller boende. Han har omsorg. Han vårdar sitt folk. Så att välja, ska jag bekymra mig eller ska jag förtrösta? När jag hade börjat undervisa så var jag satt på ett möte. Och det var en predikant och jag satt där. Men jag hörde Gud istället och då sa han så här att sluta jobba. Sa han. Bara. Och jag gick hem och berättade det för min man att sluta jobba. Och det gick ju inte. Men jag slutade jobba. Och det blev ingen inkomst. Sen sa Gud då, börja resa. Och jag fick en chock av detta resande. Jag hann inte resa länge. Så sa Gud bara så här, ta inget arvode. Och bensinpengar tyckte många. Ta inga bensinpengar, tyckte Gud. Sen demonstrerade Gud att han försörjer. Och att befria mig från det. För jag vet första kallelsen. Bland de första jag fick. Så var det en liten församling. Några få. Sex kanske var. Och sen var det en jättestor församling. Som jag inte kommer ihåg var den låg. Och då tänkte jag så här. Att om jag åker till den stora. För det var precis här innan Gud hade sagt. Då får jag mycket pengar till jul. Och åker jag till den lilla. Så får jag ingenting. Men i alla fall Gud sa. Tänk aldrig i pengar. Släpp det helt och hållet. Utan följ mig. Och så åkte jag till den lilla. Och där fick jag en gåva som jag faktiskt var manad att ta emot. Men att aldrig vara beroende av lön eller arvode. Utan förtrösta på Gud. När Gud kallade mig sen så var det i en församling där jag var. Så sa pastorn så här att... Om du är här, vi har berättat en plattform åt dig, så ska du få så mycket. Du ska få mobiltelefon och det blir så här. Massa erbjudanden. Och då när jag kom hem så sa Gud så här att ska du tjäna mig eller ska du tjäna människor? Nu är du erbjuden det här och det här, men ska du tjäna mig så får du jordgolv med loppor och löst. Och då sa jag så här, nu gör jag valet. Jordgolv med loppor och löss. Så det är det som väntar. Det blev avstängt till tanken på pengar och omsorg. Och Gud har skött det helt ljuvligt med råge. Så han har omsorg om oss. Så att inte fastna i tidens omsorger. För jag tror det är en sån vanlig sak vad man kan sitta fast i. Denna världens omsorg. Och då uppenbaras inte Jesus. Självförsvar. Den frestelsen. Jag vet inte om jag har blivit illa förtalad eller i alla fall nyligen så fick jag det. Och jag hade sån lust att försvara mig att det var fel. Alltså, jag tyckte att jag var upptagen av det. Denna lögn anklagade sig. Jag måste få säga det. Och då sa Gud, nej. Försvara det inte. Det gjorde inte jag. Utan släppte. Och då såg jag verkligen den här frestelsen och att den sinnesstämningen, hur den förorenar att jag måste försvara mig och förklara mig. Och jag tänkte, det här kan ju den här personen sprida. Men Gud sa, låt det sköta sig själv. Släpp det. Så när det kommer att inte ta den frestelsen att försvara sig, låt det vara. Och en annan sak är en orenhet i själen, kritik. Att man kritiserar. Och det har jag haft lättast för, kan man säga. Man väger och mäter. Och det förorenar själen och blir bitterhet. Och Kristus tar inte gestalt. Så nu när jag känner saker och bedömer saker. Man tror att man bedömer det, fast man sällan gör det. Men när man tänker om saker och tänker om människor. Och det inte är positivt. Så säger Gud till mig så här. Be. Ser du någonting hos någon, så är det ditt ansvar att be. Inte att kritisera och tycka. Utan ser du att något är fel, be. Men allt det här är saker i själslivet som kan ligga kvar. Som fienden använder sig av. Att själen får bli tömd på alla de här sakerna. All orenhet som finns kvar. Att själen får tömmas på det. Så att själen kan fyllas av Jesus. Och det här som händer i kampen och när man blir förtalad eller när saker händer som är svårt och Gud vill träna mig att inte gå igång i min själ utan invänta hans ande, så är det ju väldigt många tillfällen där man blir riktigt ledsen. Och då trodde jag också många gånger så här att det är fel att vara ledsen, men det är absolut inte fel att vara ledsen. Utan då sa Gud så här, gråt ut hos mig. För att vi kan samla på oss, alltså att vi blir ledsna utan att det är någon orenhet i det. Men att gråta ut hos honom och komma närmare och närmare honom, verkligen. Och så har jag upplevt att ju mer själen töms på såna här saker, att den är, blir lätt irriterad eller bekymrar sig lätt eller blir lätt arg och kritiserar lätt. Så när jag har arbetat tillsammans med Gud på de här områdena, så upplever jag mig mycket, mycket närmare Gud. Jag upplever alltså att kontakten är annorlunda. Jag upplever mig mycket, mycket, mycket tryggare. Det är väl antagligen att det är mer utrymme för Gud i själen. Alltings mening då är ju att Kristus ska ta gestalt. Jag blev intervjuad förra veckan av gymnasieelever som gjorde ett arbete om religion. Och så det första jag började med, det var att varna dem för religion. Men deras frågor var helt underbara. Det var helt ljuvligt alltså. Jag var så rörd. De intervjuade i 2 timmar. Och sen sa de så här att det här har vi aldrig hört, sa de. För att det du säger är ju inget du har läst in och lärt dig. Det här är ju verklighet. Det är saker som du har upplevt. Det här är på riktigt. När intervjun var slut hade de ju massa frågor själv. Från sina egna privata liv. Och jag har varit jätterörd av dem. Och då tänkte jag så här. Alltså ungdomar i Sverige. Behöver få se Jesus. Inte få en religion. Utan behöver få se honom. Och därför är vi här. Jag var på en kalas nyligen också. Och hamnade bland människor som absolut inte hade någon tro. Och såg liksom att de känner närvaron av honom. Och dras till honom. Fast förstår inte att det är till honom de dras. Så att arbeta på sin frälsning så själen mer och mer kan bära honom. Och för att livet kommer ut ur vår ande renare och renare och renare. Ni som har barn och familjer, man vet hur religiös man kan bli. Man försöker pracka på tankar, alltså utan att vara ledd av anden. Och när jag satt i bilen en gång, då hörde jag Gud säga till mig så här. Låt dem inte höra om mig. Låt dem se mig. Och det är en väldigt stor skillnad. I början när jag blev kristen och blev religiös och skulle påverka mina tankar på familjen. Stod och bäddade, då hörde jag Gud säga så här. Är det du som är Gud? Nej, det var det inte. Nej, fan. Men du gör mitt jobb. Så att jag måste förstå den heliga andes verk i människor. Det är ingenting jag med mina ord och mina idéer och mina tankar kan försöka få in i andra människor. Och när det gäller egna familjer är det ofta rädsla man försöker påverka dem. Utan att låta Kristus själv påverka dem. Att de får se att när Jesus gick omkring så såg alla fadern. Och när vi går omkring så ska Jesus bli synlig. Vad Gud längtar efter, han ropar faktiskt efter ett profetiskt folk. Och vad är ett profetiskt folk? Det är ett folk som bara gör det de ser honom göra. Inte som hittar på några verksamheter, utan som hör och gör. Det är ett profetiskt folk som inte har någon egen agenda, utan bara säga, här är jag, sänd mig. Så att ha sinnet vänt åt rätt håll, Kolosserbrevet 3:2, så står det att ha sinnet vänt till det som är där ovan och inte till det som är på jorden. Och att få sinnet fäst. För man kan tänka så här, nu är mitt sinne fäst till det som är där ovan. Och så händer någonting. Så plötsligt så är inte sinnet där längre. Och djävulen säger, titta hit, titta dit. Känn efter där och så här är det. Och nu sa den det och nu gjorde den det. Och se hur dåligt du mår hela tiden. Så han strider om en plats i vår själ och vårt sinne. Jag vet, jag stod i Uppsala en gång för många år sedan. Då sa Gud bara så här plötsligt genom mig att, är det inte jag som ringer så lägg på. Alltså svara inte signalerna som inte kommer från Gud. Och vid ett annat tillfälle så sa han så här, låt inte djävulen ha en etta med kokvrå i ditt sinne. För han kokar hela tiden ihop någonting. Driv ut honom. Men de svåraste områden i mitt liv att få bort sinnet är rädsla och bekymmer. Det är de sakerna som har varit svårast. Som det hakar sig fast. Så jag tycker att kampen är svår men nödvändig. Om Jesus ska ta gestalt så är det nödvändigt. Så ett fast, rättvänt sinne, hjärtats omskärelse. Och för att det ska ske, i Markus 8:34. Det här är det viktigaste av allt som Jesus säger. Det här är absolut det viktigaste i vårt liv. Och han kallade till sig folket jämte sina lärjungar och sa till dem, om någon vill efterfölja mig. Om någon vill följa Jesus. Så går det bara på ett enda sätt. Så försakar han sig själv. Och tar sitt kors på sig. Så följer han mig. Så det finns inget annat sätt att följa Jesus. Än att mista sitt naturliga självliv. Och ge det. Släppa det varenda dag. Inte så som jag vill. Sa Jesus i kampen. Inte så som jag vill. Men så som du vill. Inte så som jag tycker. Utan som du tycker. Och det här för mig, jag har varit jätteegensinnig, jättestark vilja, gått dit jag själv har velat. Jag har fått kallelser att åka och predika och jag har valt vad jag har tyckt varit bekvämt, inte åka för långt, inte för jobbigt, inte för mycket, på rätt ställe. Så att det har varit väldigt mycket av vad jag vill och vad jag tycker än vad det har varit av vad Gud vill och vad han tycker. Och att komma till den punkten när man kapitulerar tror jag är den roligaste punkt jag har varit på i hela mitt liv. Jag har aldrig haft så roligt i hela, om vi säger när jag har gjort vad jag själv har velat. Gjort precis det jag tycker är bra, rida bäst. När jag har gjort det har jag aldrig varit så lycklig som när jag kom till en punkt av kapitulation. Ske inte min vilja utan din. Det har varit det roligaste, det här är sant. Det har varit det roligaste fast jag gör det jag inte av naturen vill. Utan jag gör det av naturen jag inte vill. Det är faktiskt tvärtom. Och blir så lycklig. Helt, jag kan tänka så här, jag blir så lycklig. Så jag blir så lycklig så jag tänker så här, hur kan det bli sån här lycka? Och sen känner jag mig helt ihop med Gud. Jag och du, för dig Jesus, för dig, i kärlek till dig. Där tror jag hemligheten ligger. Så att försaka sig själv, att mista sitt liv, att låta Jesus göra och säga och gå vart han vill. Det är himlen. Där ligger allt dolt. Allt är förpackat där. Det är skatter som bara paketerna slits upp. Och man blir så glad att man tänker, vad är detta? Jag har blivit så glad att jag har blivit rädd. Alltså man tänker så här, kan det bli så här? Och jag är inte en lättrörd människa eller tårarna väller ut. Och jag tänker, det här är hemligheten. Här är hemligheten. Och tänk fader, att en sån egensinnig, stark människa i sig själv vet vad jag vill, ha gått min egen väg hela mitt liv. Kan du brotta ner? Att du har lyckats brotta ner mig. Han har gjort det väldigt fint. Han har faktiskt lurat mig också. Så att jag har gått med på det jag inte visste vad det egentligen handlade om. Han har gjort det så milt som det gick. Men han såg till att hans vilja kom igenom. Det här är också sant. Min enda önskan idag är faderns vilja. Det är faktiskt så. Och jag vet att när jag precis har blivit kristen så skrev jag på en dörr, en hel dörr. Så här. Om jag har dig i himlen så frågar jag efter inget på jorden. Och då tänkte jag så här, kan det här bli sant i mitt liv? Idag frågar jag efter hur mycket som helst på jorden och inte efter dig, Gud. Men kan det bli sant? Det kan bli sant. Han är skatten. Han är kärleken. Han är verkligheten. Han är allt. Och det fördolda liv som det går att ha med honom. Som det står i den höga visan. Hans vänstra arm är under mitt huvud. Och hans högra omfamnar mig. Att det går att uppleva här på jorden. Finns ingenting som kan komma i närheten av. Så jag är jätteglad när jag går och lägger mig på kvällarna. Ju vaknare jag är, ju gladare för denna stund med honom. Som är helt verklig, intim kärlek där jag utgjuter mitt hjärta och får ta emot ifrån honom. Det finns ingenting som går att mäta med det. Det gör inte det. Men vägen dit är ju hans handlande med oss, men att vi bejakar det. Jag hade ju inte mist mitt liv om det inte hade varit ett handlande av den helige ande. Som till slut jag kom till att kapitulera inför. Så att när Gud handlar mer. Jag har gjort jättemycket motstånd, men han är starkare. Och jag kom till en punkt där kapitulationen skedde. Men har tagit lång tid i mitt liv, måste jag säga. Ju fortare du tar dig dit med Guds hjälp, ju härligare blir livet. Och det blir ett osynligt liv. Du ser och upplever saker, hör saker som ingen annan runt omkring dig hör och ser. Ett fördolt liv med Jesus. Finns inget bättre. Och den här sista tiden, om Gud får fram ett folk, det här är vad Sverige måste få. Ett folk som bara går omkring där skuggan räcker. Ett folk som uppenbarar hans liv och inte perfekta människor, kända talare och predikanter. Utan det finns bara en predikant. Det finns bara en evangelist. Det finns bara en apostel som uttrycker sig bland sitt folk på det sätt som han vill. Men att Jesus får synas i Sverige. Och det går bara om vi mister vårt eget liv och kapitulerar. Ske inte min vilja utan ske din. Gud behöver dig. Han har valt att göra sig beroende av människan. Han valde det. Och han älskar när djävulens planer går om inte genom hans folk. Han älskar det. Det var därför han skapade oss. För att triumfera över fienden. Det har ju varit så här väldigt mycket att man ser att det har varit motsats. Att Guds folk har legat under. Och fienden har triumferat. Och man har sett hur de som inte är kristna mår jättebra. New Age-kärna mår jättebra. Och de kristna mår jättedåligt. Både själsligt och fysiskt. Så jag kom ju till en tjej med hästar. Och jag åkte med hennes syster. Och så hade jag ryggskott. Och så kröp jag ut ur bilen. Och då så rekommenderade hon på en gång då det här som finns inom New Age. Som skulle göra mig pigg på en gång. Och då sa hennes syster, nej jag tar systern, hon tror på Gud. Ja, här kommer hon som tror på Gud. Hon mår inte bra. Och så tycker jag det har varit jätteofta. Jag träffar ju ofta kvinnor som är med i New Age. och jag kan vara i jättehård kamp och attackera härsan och tvärsan. Och där kommer de dessa strålande kvinnor. Och man känner så här, det här alltså måste vändas. Upprättelsen måste komma. Men så länge det finns krokar i mig som fienden kommer åt. Och då kan jag säga att på sista tiden så har Gud, sista dagarna extra mycket, visat mig att vissa av de här punkterna som fienden kommer åt kom i min själ när jag var jätteliten. Alltså händelser som jag inte vet att har hänt. Men när Gud tog upp det, att det hade hänt, då kom jag ihåg det. För det fanns i min själ, fast inte utan att han förde titan. Och då såg jag vad som hände och såg reaktionen i min själ, fast jag var väldigt liten. Och fienden har byggt på det. Men det orsakades när jag var jätteliten. Och då ser man det här att det kommer slag på oss redan när man är barn. Och inte kan beskydda sig. Och inte förstår egentligen vad som händer. Och att de här sakerna kan sitta i så länge i livet. Och när Gud förde upp de här sakerna så mötte han den här situationen med extrem faderskärlek. Extrem kärlek. Så mycket så att jag tänkte så här, det här kan jag inte ta emot. Nu kommer det för mycket, den här kärleken kan jag inte ta emot. Jag kan ta emot så här, men jag kan inte ta emot det som kommer. För så mycket kärlek får inte plats. Utan det är något som får vidgas. Jag känner att själen vidgas för hans kärlek. Men det här är vad jag tror kommer att hända er. Att saker som ni inte vet och saker som ni vet, där ni har blivit övergivna, där det har hänt saker, kommer Gud att föra till ytan. Och så kommer han att möta den situationen med sin faderskärlek. Och de här områdena som orsakar saker fast ni är vuxna kommer att försvinna. Som gör att till exempel att man lätt blir nedtryckt. Att man lätt blir kontrollerad av andra människor. Eller att man blir väldigt arg. Alltså att det finns djupa saker i det som djävulen har utnyttjat men som Gud tänker åtgärda. Jag känner att upprättelsen tid är här. Och jag har hört Gud säga så här, solen kommer att gå upp, har jag hört. Och då tänkte jag att rättfärdighetens sol går upp. Alltså när det blir rättfärdighet i min själ, då går solen upp med läkedom under sina vingar. Och vi ska hoppa ut som kalvar, vi vet hur de gör, som har varit instängda i stallet. Och trampa ogudaktigheten under våra fötter. Auktoritet. Det kommer alltså en armé som inte är religiös. Som inte håller på med religion utan som följer honom och går vart helst han vill att vi ska gå. Som säger det han vill ha sagt, som gör det han gör. Det kommer. Det kommer och det är nära. Gud kommer att avslöja religionen. Verkligen. Men det här att Gud kommer att ta upp saker i era liv. Under alla år som jag har undervisat så när Gud har gjort någonting i mig så har det varit en sekund innan han gör det i dem som jag ser. Så att djup läkedom ifrån tidiga barnår kommer. Och det jag kan berätta bara helt personligt vad det var Gud visade mig som jag inte har haft i mitt medvetande. Kanske ett år var jag. Och så satte min mamma mig i min pappas knä. Och min pappa sa usch, bort. Och då sa min mamma, men du måste kunna hålla i henne. Du måste kunna. Nej. När Gud förde upp det så kände jag den gången. Alltså känslorna fanns i min själ fast jag var så liten men de låg nedbakade i själen. Och det blev alltså en komplikation kan man säga. Det blev någonting i min själ som hela tiden har funnits där. Att försvara sig. Att inte bli ledsen. Att bli stark själv och sen andra saker. Men så att veta det att saker som man kan ha mött när man var liten och föräldrar i skola och kompisar, vad som helst. Saker som kan ha hänt där det har blivit sår, kommer Gud att ta till ytan. En tid av upprättelse. Och den svage kommer att vara stark. Så den som fienden har hamrat och bråkat med och plågat kommer att stå stark. För Gud har en armé. För människor, de fångna, ska bli lösta. Så är det. Vi ska lösa de fångna. Och inte vara fångna längre. Det är vår kallelse. Lös de fångna. Ett nådens år från Gud går vi in i. Ett jubelår går vi in i. så det kommer inte se ut i våra liv som det har sett ut. Och avslutningen av den här tidsåldern känner vi ju ligger nära. Jag fick ett ord från Gud idag, men jag kommer inte ihåg vad det stod. Men det var bara det här att inte bli förskräckta när ondskan tar över. Och vi ser snart att ondskan tar över. Man ser ju hela tiden att laglösheten ökar. Så ondskan tilltar. Men att vi blir inte förskräckta, utan vi vet att det här är tecken på denna tidsålders avslutning. Laglösheten ökar. Men vi ska demonstrera ett annat rike. Det finns ett annat rike. Det finns en annan regering. Det finns en annan regering. Det finns en annan konung. Det finns en annan regent. Och under honom står vi. Jag pratade med en kvinna i telefon. Och då sa Gud bara så här: ni är regeringen. Så att hans folk som följer honom ska regera, står det i Romarbrevet 5, som konungar i liv. Bota de sjuka. Lös de fångna. Vandra i kärlek. Gud behöver oss. Ett folk. Så är det. Vi väljer att försaka oss själva. Vår egen vilja. Den här korta lilla stunden på jorden. För det är en kort, kort tid som man lever här. Det är en bestämd liten tid. Men livet går väldigt fort. Mycket fortare än vad man tror. Så det är en avmätt tid att förhärliga honom. Att leva för honom. Oberoende av omständigheter. Om vi tänker på Paulus som är ett föredöme. Skulle han bromsas av sina omständigheter, då hade vi inte haft några brev. Utan tvärsom, oberoende av omständigheter, gjorde han Guds vilja. En kristens liv har väl aldrig varit lätt. Eftersom vi är på ett territorium som är fiendens, denna tidsålders Gud. Förklart att vi inte har det lätt. Och det säger Gud till mig. Han sa det faktiskt häromdagen. Så sa han så här, när det händer saker. Så sa han så här: du måste ju förstå att det är djävulen. Du måste ju se att du är djävulen. Så att du bemöter på rätt sätt. Det är inte kött och blod. Det är inte de här människorna. Det är din fiende som vill komma åt dig. Så förstå det. Se det. Och känner man igen att det är djävulen, då handskas man med det på ett helt annat sätt. Så att se fienden. Han hatar oss och han vill inte Jesus ska leva genom dig och mig. Men jag är helt övertygad att har nu Gud fått in oss i det här lilla rummet, så kommer han att breda ut sig genom oss. Så jag sa det till Gud: låt inte människor komma slumpvis. Du vet vem du kan komma igenom. Du vet vem som vill överlåta sig och mista sitt liv. Du vet det. Så att vi inte samlas och bygger upp något mänskligt. Utan vi kommer för att ge oss till honom och lära känna honom och följa honom. Därför är vi här. Så är det. Och lyckan är i när han lever genom en. Så vi tackar dig Jesus. Att du verkligen inte är en religion. Du är den bästa person som vi kan lära känna. Det går inte med ord att beskriva dig. Det går aldrig att berätta hur den du är. Utan varje människa måste få möta dig. Ansikte mot ansikte. Få lära sig att känna igen din röst. Och att följa dig. Att det inte finns någonting på den här jorden som är värt någonting i jämförelsevis med dig Jesus, att leva för dig. Och att få lära känna sin fader, sin pappa i himlen. Att få komma till fadern. Den famn som jag har längtat efter i hela mitt liv. Men att det har varit svårt att nå fram. Att tacka dig att vi ska bli redskap som kan göra vägen lättare för människor. Att nå till din famn, Fader. Att bli omslutna av din kärlek. Att få höra din röst, att de blir kallade vid namn. Och att de tillhör dig. Tack, älskade Fader. Tack för att det är du som verkar genom din ande. Idag sa du till mig, inte genom någon människa styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Tack Fader att vi lägger ner all styrka och alla mänskliga försök. Och kommer till vila från egna gärningar. Att vi kommer in i trons sanna vila. I total förtröstan. Bottenlös förtröstan på dig Fader. Till vårt sista andetag på den här sidan. Att få förtrösta hela vägen hem. Och Fader, jag tackar dig för att jag ser att du kommer att ta upp saker som har skapat sår och smärta i själen. Att du kommer att föra det till ytan och föra bort det och läka såret. Jag tackar dig för att det är den tiden. Läkedom för själen. Upprättelse, befrielse, frihet och tida frid. Tack Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Och Gud vill trösta många som tycker att du inte känner hans närvaro. Eller hör hans röst. Så säger han till dig att han är dig nära. Och att det är saker i ditt liv som hindrar känslan av Guds närvaro. Och det som hindrar är just det som han kommer att befria dig från. Han är dig nära och han talar in i din ande och det kommer att föras ut i ditt själsliv ju friare själen blir. Du kommer att uppleva hans närvaro, förnimma den mer och mer och mer och börja höra hans tilltal till dig. Du är så älskad, så sedd, utvald av honom, kallad vid namn. Ett namn som du själv inte känner. Ett namn som du får först en dag i mötet med honom. Ett namn som betecknar den du i verkligheten är. Tack Fader att du tar ut ditt folk till dig själv. Till frihet. Tack Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack för din kärlek. Att ta tid att låta oss älskas. Jag tror att den viktigaste tiden i våra liv är att ta tid att låta sig älskas. Sätta sig vid hans fötter. Och då kommer fienden och säga, vad sitter du här för och gör ingen nytta. Det behöver göras och det behöver göras. Och telefonen kommer att ringa. Du kommer att känna vad mycket du behöver göra, speciellt nu till jul. Vägra lämna platsen. Låt dig älskas. När du sitter där, rätt vad det är, bryter igenom hans närvaro. Och du känner hur älskad du är. Ta tid för att låta dig älskas. För egentligen är kärleken medicinen. För både ande, själ och kropp. Det är kärleken. Den äkta, den sanna. Så ta tid. Ta tid. Du ska ta tid. Du gör mycket, men ta tid att låta dig älskas, att få bli mättad på allvar. För du vill det han vill, men du behöver få mycket mera näring i själen, mycket mera från honom. Din själ ropar efter näring, efter kärlek. Så ta tid och bara vara med honom. Och känner du ingenting som blir inte orolig, för att han är där. Men det är saker i själslivet som gör att man inte känner. Men han har kallat på dig och vill uppenbara sig för dig. Och förenas med dig. På riktigt. På riktigt. Gud vill inte att vi går omkring med inbildningar. Gud vill ha det på riktigt. Så mycket på riktigt så vi inte vet vad tvivel är. Jesus är verklighet. Han är verkligheten. Så vi behöver se hur Gud ser på oss. Hur hans blick är på oss. Så att vi kan ha så mycket känslor om vår egen personlighet. Hur den är. Men att se hur ser Gud på mig. Det räcker. Att se hur Gud ser på oss. Och han vet vilka vi är. En liten tid till på jorden. sen är det evig härlighet. Först i 1000 år och sen i evigheters evigheter.